السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، fortsätter att gå igenom Jami' al-Tirmidhi, kapitlet om prövningar och domedagens tecken. Och författaren säger här i kapitel 25, Bab al-Atharati wa ma ja'a fihi, kapitlet om att det kommer att komma en tid där makt och rättigheter tas ifrån folket och ges till andra. Och han nämner här hadithen där en man från Ansar kom till profeten alaihissalam och han sa: Ya Rasulallah, istamalta fulanen wa lam tastamilni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Innakum satarawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni 'ala al-hawd. En man kom till profeten sallallahu alaihi wasallam och han sa: Du gav ansvar eller position till den här personen, men du gav inte mig någonting. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam att ni kommer efter mig att se athara, så ha tålamod tills det att ni möter mig vid al-hawd. Vid al-hawd. Och al-hawd är ju den samling av vatten eller sjö eller bassäng som profeten alaihissalam kommer att få på domedag. Vad handlar detta kapitel om? Vi talade i förra lektionen om al-Khawarij, den här sekten som gör uppror. Här nämner författaren i detta kapitel ett annat tecken av domedagen. Och det är att det kommer att komma en tid där muslimska makthavare är orättvisa. Det här är från domedagens tecken. Orättvisa, och de tar folkets rättigheter till sig själva. Det som ska ges till folket spenderar de till sig själva eller till de som de kanske håller nära. Och att de ger makt också till folk som kanske står dem nära och inte till folk som är mer passande. Det här är al-athara, eller istithar. Att man tar i andras rättigheter och ta nytta av dem själv. Och det här är en sak som man kan se idag. Och det är någonting som har orsakat mycket revolutioner och uppror och demonstrationer i den muslimska världen. Men är det korrekt när en muslimsk makthavare är orättvis och tar folkets pengar? Är det då korrekt att göra uppror? Att demonstrera, revolter, döda, spränga. Är det lösningen på våra problem? Är det så vi får makthavaren att bli rättvis? Och var det det som profeten Muhammad al-Islam uppmanade oss till att göra när vi ser denna orättvisa? Nej, det var inte det han uppmanade oss till att göra. Utan han sa att när vi ser denna orättvisa och makthavaren som tar människornas rättigheter till sig själva och sina nära, så sa han: fasbiru, ha då tålamod. Hur mycket tålamod ska vi ha? Hatta talqawni ala al-hawd, tills ni möter mig vid al-hawd. Yani, ulema säger här, tålamod tills du dör. Du kan inte möta profeten al-Islam vid al-hawd förutom att du har dött. Så hur långt ska tålamodet pågå? Tills du dör. Och när profeten al-Islam här säger tills ni möter mig vid al-hawd, han vill här indikera på att då kommer rättvisan att skippas. Då kommer ni att belönas för den orättvisa som ni utsattes för, med en otroligt stor belöning för det här tålamodet som ni hade. Och det här är en jätteviktig punkt, för att när man har diskuterat med vissa människor om den så kallade arabiska våren och dessa uppror och den här ideologin, den revolutionära ideologin som finns hos vissa muslimer. Och man nämner dessa hadither. Så kan det vara så att de är så okunniga att de inte känner till haditherna. Eller ännu värre, de förnekar haditherna. Eller så kommer de med sin egen förklaring. Och säger, Tayyib, tålamod, hur länge ska vi ha tålamod? Vi har haft tålamod, det räcker nu. Men det är fel förståelse. Det var inte så som profeten sa alaihi salam. Han sa tålamod tills ni dör. Och vi har nämnt det här förut. Att lösningen på våra problem är inte revolutioner. Det är inte självmordsbomber. Det är inte demonstrationer. Utan lösningen på våra problem är att gå tillbaka till islam. Eller hur? Som profeten alaihi salam nämnde i hadithen. Hatta tarji'una ila dinikum. Att denna förnedring kommer att drabba muslimerna tills vi går tillbaka till vår religion. Så lösningen är att vi ändrar på oss själva. Som Allah har sagt, inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Allah kommer inte ändra tillståndet hos ett folk tills det att de ändrar på sig själva. Allah sa inte tills det att de ändrar på sina presidenter. När vi är dåliga så blir presidenten dålig, eller kungen, eller khalifan, eller amiren. Men när vi själva blir bra så kommer inshallah också makthavaren att bli bra. Så hur börjar förändringen i muslimska länder? Vart börjar den ifrån? Börjar det med att döda presidenten eller börjar det i samhället, hos individen, hos familjen, i kvarteret? Det är där förändringen börjar. Och det är väldigt viktigt att förstå. Och det är bara att kolla på den kaos som har skett i den muslimska världen nu. De senaste åren, efter den arabiska våren. Det blev inte bättre i något land. Eller hur? Det blev inte bättre i något land. Och i många av de här länderna så ser de att de önskar att den gamla diktaturen kom tillbaka. För att det var mer stabilt på den tiden. Saker har blivit dyrare, det har blivit osäkert. Man kan inte ens gå och be i moskén. Subhanallah, så mycket fitna har det blivit i vissa muslimska länder som Libyen och många andra länder. Kvinnor går ut, blir våldtagna, du åker med bilen någonstans, det är vägspärrar överallt med olika milisser som kräver dig på pengar, och om du råkar vara fel person kanske du till och med får en kula i huvudet på köpet. Så att det här är någonting som islam inte har uppmanat till. Så hellre att man ibland har tålamod med lite orättvisa och man gör det man kan. Man försöker själv att bli bättre, och familjen och samhället, och sen bi'idhnillahi kommer Allah subhanahu wa ta'ala att ändra på saker och ting. Men att man bara, samhället är kaos och muslimerna är dåliga och sen ska vi bara döda presidenten och göra demonstrationer och ska vi tro att allting blir bra över en natt. Det här är falska drömmar som tyvärr inte kommer att bli verklighet. Ja. Och sen nämner författaren, och det är också värt att nämna, den här hadithis Bukhari. Alltså den är autentisk. Den här hadith. Och författaren nämner sen en till hadith från Bukhari som liknar den första, där profeten Muhammad alaihissalam sa, innakum satarawna ba'di athara wa umuran tunkirunaha. Qala fama ta'muruna ya Rasulullah? Qala addu ilayhim haqqahum was'alullaha alladhi lakum. I denna hadith så säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni kommer efter mig att se athara. Yani ni kommer efter mig att se den här orättvisan, där de tar era rättigheter. Wa umuran tunkirunaha. Och saker som ni ogillar. Yani här säger ulema, i religionen, ni kommer att se att makthavaren gör saker som går emot religionen. Som ni tycker är munkar. Ni tycker att de här sakerna är fel. Yani det, makthavaren kommer att göra olika synder. Och då så sa sahaba, ya Rasulullah, vad ska vi då göra för någonting om detta sker? Då så sa profeten alaihi salam, addu ilayhim haqqahum. Ge ändå makthavaren hans rättighet. Was'alullaha alladhi lakum. Och be Allah om eran rättighet. Yani den rättigheten som ni inte har fått av makthavaren. Yani be till Allah att Allah ska göra makthavaren rättvis. Och det här nämner Ibn Hajar i Fathul Bari. Be Allah att makthavaren ska bli rättvis. Eller att Allah ska ge er en bättre makthavare. Så vad lades till i denna hadith? Inte bara kommer vi se orättvisa när det kommer till världsliga saker. Utan även i religionen kommer vi se att våra makthavare brister. Och begår synder. Och vad ska vi då göra för någonting? Jo, vi ska ändå ge dem deras rättighet. Och den här hadithen är ett starkt bevis mot dem som säger att man behöver bara lyda muslimska makthavaren om han är perfekt. Om han praktiserar islam 100%. Han är som Abu Bakr och Umar. Då ska vi lyssna på honom. Om hans syndare är dålig och så, vi behöver inte lyssna på honom. Den här hadithen är ett bevis mot dem. Så att man ger honom hans rättighet. Det som är i enlighet med islam. Självklart ingenting som är haram. Det är inte det vi talar om. Det som är i enlighet med islam. Och be Allah om era rättigheter. Men vi nämnde här synder. Finns det någon gräns på synder? Ni kan makthavaren nå en nivå av synder där man inte längre behöver lyda honom? Finns det? Nej. Och vad är den gränsen? Al-kufr. Profeten Alisam sa i en annan hadith i Sahih Muslim, vi ska lyda och lyssna på makthavaren så länge vi inte ser klar och tydlig kufr. Där vi har ett bevis från Allah. Så länge han är muslim så lyssnar vi på honom och lyder honom. Om han tar pengar, han är orättvis, han kanske fängslar folk. Det är dhulm, det är förtryck. Men det är inte kufr. Vi har inte gjort honom till en kafir. En kafir om han förnekar saker från islam. Och så vidare. En gör saker som tar honom ut ur islam. Då är det en annan femma. Då är det någonting annat som gäller. Men vi talar här om muslimska makthavare. Sen så nämner författaren nästa kapitel en svag hadith som är väldigt lång och den hoppar vi över eftersom att den hadithen inte är autentisk. Och vi går vidare till kapitlet efter, där säger författaren Bab Maja'a fi Sham. Kapitlet vad som har nämnts beträffande Sham. Och Sham är de här länderna som då ligger runt Palestina kan man säga. Libanon, Syrien, Palestina och Jordanien. De här länderna kallas för Sham. Och det har nämnts många hadither beträffande Sham. Författaren nämnde bara två av dessa hadither. Och i den första hadithen så nämns det från Muawiyah ibn Qurra från hans fader. Där han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. Om folket av Sham har blivit korrupta så finns det inget gott i er. لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. Det kommer alltid att finnas en grupp som är segerrik för min umma. De kommer inte att skadas av dem som sviker dem tills det att domedagen infaller. Och så säger han här efter hadithen, قال محمد بن اسماعيل يعني بخاري قال يا علي ابن المديني هم اصحاب الحديث. De är folket av hadith. طيب. I denna hadith så säger profeten alaihi salam اذا فسد اهل الشام فلا خير فيكم. Att om folket av Sham har blivit dåliga och korrupta så finns det inget gott i er. Och de lärde nämna här att yani om folket av Sham har blivit dåliga så finns det ingen nytta i att stanna kvar där. Och det finns inte heller någon nytta i att flytta dit. Och Sham, som vi nämnde, är en plats som är välsignad. Som Allah nämner i början på surat al-Isra. Att han har välsignat Jerusalem och de områden runt om Jerusalem. Och profeten al-Islam beordrade eller uppmuntrade folk att flytta eller att bege sig dit i den sista tiden. Och han nämnde att Allahs, från Allahs bästa folk kommer att finnas i Sham innan domedagen. Men det är också viktigt att förstå att man ska vara försiktig med att implementera dessa hadither på ett speciellt folk eller grupp eller tid och så vidare. Utan saker och ting går upp och ner. Det finns goda tider och det finns sämre tider. Och det vi vet med säkerhet är att denna segerrika grupp och de bästa av muslimer på jorden kommer innan domedagen att befinna sig i Sham. Och det är den tiden då Mehdi kommer att vara i Damaskus. Mehdi som då kommer fylla jorden med rättvisa kommer att vara tillsammans med sin armé i Damaskus. Och Isa alaihissalam kommer att ansluta sig till honom. Och de kommer tillsammans att strida mot Dajjal och hans armé. Och Isa alaihissalam kommer att döda Dajjal och Mehdi och hans armé med muslimer. Kommer att döda Dajjals armé då, i Palestina och områdena runt omkring. Så att det här är någonting som kommer att ske innan domedagen. Och sen så nämnde profeten alaihissalam i samma hadith att det kommer alltid finnas en segerrik grupp från min umma. De kommer inte att skadas av de som sviker dem tills det att Allahs beordring kommer. Och den här hadithen är känd. Den finns också berättad i Bukhari och andra Sahih Muslim och andra hadithböcker. Och den nämns med olika ordalag. Och den hadithen nämner den segerrika gruppen, Ta'ifatul Mansura. Och det här är någonting som då profeten alaihissalam har berättat om i jättemånga hadither. Att det kommer alltid att finnas en grupp från muslimerna, från Muhammeds umma alaihissalam, som är segerrika på sanningen. Och en annan hadith, zahirina alal haqq. De är, yani, vad kan man säga? Yani, tydliga på sanningen. De är vinnare på sanningen. De är de som upprätthåller sanningen. Så den här gruppen kallas då för Ta'ifatul Mansura, den segerrika gruppen. Och de kommer att finnas kvar tills domedagen, som det nämndes i denna hadith. Men Allah har vad som menas är till strax innan domedagen. Inte till domedagen, utan strax innan domedagen. För det nämndes i de andra haditherna. Tills det att Allahs beordring kommer. Hatta ya'ti amrullah, Allahs beordring. Och vad är Allahs beordring för någonting? Jo, det är vinden som kommer att ta de troendes liv. För det har nämnts i en annan hadith att profeten Muhammad alaihissalam sa: "Wa la taqumu sa'a illa 'ala shirarin nas." Domedagen kommer endast att infalla på de värsta av människor. Yani, det finns ingen kvar på jorden som säger Allah när domedagen kommer. Det har ni kanske hört förut, eller hur? Att domedagen infaller bara på de värsta av folk. Det finns inte en enda muslim kvar på jorden. Och då är det viktigt hur man ska förstå dessa hadither tillsammans. Att domedagen infaller endast på de värsta av människor. Det finns inga muslimer kvar. Och denna hadith säger att de finns kvar till domedagen. Det finns en problematik, eller hur? Så vad det som menas med domedagen här? Jo, till strax innan domedagen. Strax. Och här förstår man vikten av att gå tillbaka till de lärdas tolkning av haditherna. För om du själv läser ena hadithen och andra hadithen, så tänker jag att det finns en motsägelse här. Lär dig, gör det inte. Utan haditherna förklarar varandra. Och vad som då menas med haditherna är att den här segerrika gruppen finns kvar till strax innan domedagen. Ja. Och profeten alaihissalam beskrev den här gruppen med att de är yani segerrika på sanningen. Barizina, zahirina. De står upp för sanningen. De kämpar för sanningen. De försvarar sanningen och strider för sanningen. Och det här är en viktig egenskap som muslimen ska ha om man vill vara från den här gruppen som är på sanningen, al-jama'a. De som är på det som profeten och sahaba var på, alaihissalatu wassalam wa radiyallahu anhu. Han ska vara en person som alltid försvarar sanningen så gott han kan. Vilket också nödvändiggör att man känner till sanningen. Och det är också en egenskap hos denna segerrika grupp att de är folk, de är ahlul ilm. Som många av salaf sa, de är folket av kunskap. Och som al-Bukhari nämner från hans sheikh Ali al-Medini, de är folket av hadith. Det är folket som följer haditherna, en ahlul sunnah wal jamaa. Så att den här segerrika gruppen utmärker sig med att de har kunskap och de försvarar islam. Och som al-Nawawi nämner i förklaringen på denna hadith, så säger han att den här gruppen behöver inte vara begränsade till en speciell plats eller ett speciellt folk. De kan vara splittrade, alltså de kan vara utspridda. Vissa av dem är till exempel modiga soldater. Vissa av dem är lärda. Vissa av dem är folk av hadith. Vissa av dem är zuhad, är ni folk som inte bryr sig mycket om det världsliga livet. De påbjuder det goda och förbjuder det onda. Och andra former av muslimer som är på gott. Så de behöver inte vara enade på en och samma plats. Utan de kan vara utspridda på olika platser på jorden. Ja. Och profeten Alisa beskrev den här gruppen med några viktiga egenskaper som också är värt att lägga märke till här. Han sa, la tazalu. Det kommer alltid finnas en grupp för min umma som är segerrika på sanningen. Och det här är utan tvivel de muslimer som är på den rätta vägen. De muslimer som vi ska försöka tillhöra, eller hur? Han sa den här beskrivningen att de kommer alltid finnas. Och den här beskrivningen, la tazalu, kommer alltid finnas, utesluter alla nya grupper. Eller hur? För de som kom till för 50 år sedan, 60 år sedan, 100 år sedan, kan inte vara från den här segerrika gruppen. För de har inte alltid funnits. Eller hur? Hänger ni med? Vissa av de här sekterna som har uppkommit i islam är nya. De har en grundare. De uppkom för 50 år sedan, 60 år sedan, 100 år sedan, 400 år sedan och så vidare. Men de har inte alltid funnits. Så de kan inte vara den här segerrika gruppen. Taib. Och det här är någonting som vi också känner till, att allting nytt och innoverat i islam är någonting som är villfarelse. Och all villfarelse är bidda och all bidda är i elden. Så att det vi håller fast vid är Koranen och Sunnan och det som sahaba var på. Eller hur? Det som jag och mina sahaba är på idag. Och han beskrev också den här gruppen med att de är segerrika och att de sviks. La yadurruhum man khadalahum. Och i en annan hadith, wa man khalafahum. De som trotsar dem och de som sviker dem. Folket av sanningen kommer vara främlingar, som också nämndes i den andra hadithen. Främlingar. Och de är en av 73 grupper, eller hur? De är inte majoritet, de är minoritet. Och de flesta muslimer sviker dem. Och vänder dem ryggen. Och går emot den sanning som de är på. Och det här är någonting man ska ha i åtanke. Att om man håller fast vid sanningen så kommer man att få folk emot sig. Folk som du kanske älskar och släktingar kommer att svika dig. Och kommer att vända sig emot dig. Kommer att säga att du har kommit med en ny islam. Du följer inte våran tradition. Och så vidare. Eller hur? Men man ska ändå stå fast på sanningen. Man ska inte bry sig om att folk sviker dig och folk lämnar dig. Så länge du är på rätt, khalas. Jag ska vara på det som är rätt. Även om jag är själv, eller hur? Inna Ibrahim kana umma. Ibrahim var en umma. Han var en umma på hans tid. Han var själv på jorden. Den enda muslimen. Subhanallah. Men alla vände sig mot honom. Mohammed a.s. när han kom i Mekka, han var yani på ensam i början. Sen Khadija, sen Bilal och sen Abu Bakr. Yani det växte shwaya. Tills det blev starkt. Så man ska inte bry sig om hur många är det som följer den här saken. Du ska bry dig om vad är det rätt och vad är det som är fel. Och du följer det som är korrekt. Och du lämnar det som är fel. Taib. Och bry dig inte om vad folk säger, utan bry dig om vad Allah subhanahu wa ta'ala kommer att tycka om dig. Ja. Och här nämndes det också i efter hadithen att den här gruppen som är segerrika på sanningen är Ahlul Hadith. Och det här är också någonting som har nämnts från många av ulema från Salaf. Att Ahlul Sunna wal Jama'a och den här segerrika gruppen är folket av Hadith. Det är folket som då håller fast vid profetens hadither alaihi salatu wassalam, Ahlul Sunna wal Jama'a. Sen så nämnde författaren en till hadith i kapitlet om Sham. Och det är en hadith som då berättas från Bahz ibn Hakim, från hans far, från hans farfar. Där han sa, ja Rasulullah, aina ta'muruni? Qala hahuna naha bi yadihi nahwa Sham. Ja Rasulullah, vart beordrar du mig att vända mig, eller var ska jag bege mig någonstans? Och då så pekade profeten a.s. mot Sham. Och han sa åt det här hållet. Så han uppmanade denna sahaba att bege sig till Sham. Ja. Så Sham är en väldigt välsignad plats. Trots all den fitna som nu finns i Sham så kommer det inshallah en dag att bli bättre. Och jag hoppas att alla påskyndar den här dagen. För Allah, det är väldigt synd om våra bröder och systrar nere i Syrien och i Palestina som är förtryckta från alla möjliga håll. Allahumma sta'an. Taib. Sen så säger författaren Bab ma jaa la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dakum riqaba ba'd. Kapitlet vad som har nämnts att profeten Ali Islam sa: ni ska inte vända er tillbaka efter mig till icke-muslimer genom att hugga av varandras huvud. Och han nämner han hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma som säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dakum riqaba ba'd. Yani återfall eller lämna inte, vänder inte om efter det att jag har gått bort till icke-muslimer genom att hugga av varandras huvuden. Så profeten alaihissalam i denna hadith som också finns i Bukhari varnar för någonting som kommer att hända innan domedagen. Och han varnar de muslimerna och säger, yani, vad kan man säga, avvik inte från sanningen efter mig. Vänd er inte tillbaka efter det att ni har blivit vägledda. Efter det att jag har gått bort. Så ska ni inte vända ryggen. Genom att återgå till att bli kuffar. Genom att döda varandra. Hugga av varandras huvuden. Och de lärde har sagt här. Vad menas med detta? Att när muslimer strider mot varandra. Blir de då kuffar? Det finns olika tolkningar. Yani om man säger att det är halal. Det är halal att döda muslimer. Då är man inte längre muslim, då är man kafir. Då har du tillåtit någonting som Allah har förbjudit. Och den som tillåter någonting Allah har förbjudit är inte längre muslim, eller hur? Allah har gjort muslimens blod haram och du säger att det är halal. Då har du gjort dig själv till en lagstiftare som förnekar Allahs ord. Då är man inte muslim. Andra lärda säger, hadithen betyder inte ordagrant att man lämnar islam. Utan återfall inte till mig som kuffar, yani bete er inte som kuffar. För det är kuffar som dödar varandra. En muslim dödar inte sin broder. Och om en muslim syndar och dödar en annan muslim, så har han betett sig som en kafir. Inte att han är en kafir, utan han har betett sig som en kafir. Och det är en mindre form av otro. Han är fortfarande muslim, men han är en stor syndare. Och det här är någonting som är väldigt farligt också, att en muslim ska ha en kafirs egenskap. Taib. Så att det är också en tolkning på hadithen. Och vilken tolkning man än följer så är det väldigt farligt. Då profeten Alisam kallade det för kufr, otro, att strida mot en annan muslim. Och den här hadithen är en stark varning till alla de grupper och sekter som strider mot varandra. De här ISIS och Al-Qaida och jag vet inte vad, som strider mot andra muslimer, mot andra sunni-muslimer, och dödar dem och gör deras blod halal i vissa fall, eller bara dödar dem sådär. Det här är någonting som vi fördömer och någonting som profeten Muhammed som sedan varnade för och beskrev det med den här, med dessa hårda ordalag, att det är en form av otro. Sen så säger författaren kapitlet vad som har nämnts beträffande att det kommer att komma fitna, prövningar, där personen som sitter är bättre än den som står. Och han nämner här hadith Sa'd ibn Abi Waqas radiyallahu anhu, att han sa vid fitnan av Uthman radiyallahu anhu, yani fitnan när man mördade Uthman. Han sa, ashhadu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Jag vittnar om att Allahs sändebud har sagt: det kommer att komma fitna. Innaha satakunu fitnatun. Där den som sitter är bättre än den som står. Och den som står är bättre än den som går. Och den som går är bättre än den som springer. Qal fa'afara'ayta indakhal alaihi bayti. Då så sa denna sahabi, vad säger du om en person går in i mitt hus för att döda mig? Och då så sa profeten, vad som Adams son. Vad som Adams son. I denna hadith så nämner profeten alaihissalam att det kommer att komma fitna, tider av prövningar. Och där är personen som sitter bättre än den som står, och den som står bättre än den som går, och den som går bättre än den som springer. Vad menas med detta? Vad menar du? Vad som menas med detta är att när det kommer fitna så är den bästa människan den som är minst aktiv i fitna. Den som är minst inblandad i fitna. Du ska inte vara aktiv. Och här nämndes den minst aktiva. Den som inte har någonting alls med saken att göra. Men sen så nämnde profeten alaihissalam att det finns de som är värre än andra. Den som sitter och kollar på bara. Och sen har vi den som står. Han är mer aktiv. Och sen den som går. Ännu mer aktiv. Han gör saker och lägger sig i denna fitna. Och sen har vi den som springer. Den som orsakar denna fitna. Och är en källa till dess uppkomst. Och driver på elden av fitna. Han är den värsta av dem alla. Så att det kommer att komma tider av fitna. Och vi förstår av denna hadith att man ska vara så lite aktiv som möjligt. Den dagen muslimer lyfte vapen mot varandra, var inte delaktig. Var inte den som dödar en annan muslim. Utan håll dig i ditt hem. Och då så sa en av sahaba, ja Rasulullah, men om någon kommer till mitt hem för att döda mig, vad ska jag göra? Då så sa han, var som den bästa, eller var som, det nämndes i den andra hadithen, var som den bästa av Adams söner. Den som förtrycktes och mördades av sin broder. Den som sa, jag ska inte lyfta vapen mot dig. Om du vill döda mig, döda mig. Det är du som kommer att få synden. Och den här frågan är också viktig. Om någon ger sig på dig och vill döda dig, vad ska du då göra för någonting? Det finns lite olika, vi har denna hadith men vi har också andra hadithen som tillåter att man försvarar sig. Förstår ni? Och då nämner de lärda här att det finns tre stycken åsikter. An-Nawawi nämner här att det finns tre stycken åsikter. Han nämner att vissa av sahaba sa att om en muslim kommer i tider av fitna för att döda dig, så gör ingenting. Låt han döda dig, khalas. Och det här var en åsikt som vissa få av salaf eller få av sahaba höll. Som Abi Bakr till exempel. Och sen nämner han från andra av sahaba som Ibn Umar, Imran ibn Hussein och andra från sahaba. De sa, du ska inte ge dig in i fitnan. Men om någon kommer för att skada dig så får du försvara dig själv. Så båda dessa åsikter är överens om att du ska inte vara delaktig i fitnan. Den ena säger du får inte försvara dig och den andra säger att du får försvara dig. Och så säger han att den tredje åsikten är den som hålls av majoriteten av sahaba och tabi'in. Och de flesta av ulema i islam. Och det är att om det är tider av fitna. Och man vet vilken grupp som är på sanningen. Så är det ens plikt att vara med den gruppen som är på sanningen. Och strida med den mot den gruppen som har fel. Som Allah också nämner i surat al-Hujurat. فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي. Strid mot den upproriska gruppen. Du har ett muslims land, du har en khalifa, en amir. Och så har du en liten grupp som gör uppror i landet. Mot den muslimska makthavaren. Då ska du inte säga nej, jag tar inte parti. Nej, då är ditt parti att vara med den muslimska makthavaren mot den gruppen som gör uppror. För de har fel i islam, det har nämnts att. Det är fel, man får inte göra uppror om det finns en muslims makthavare. Och profeten beordrade oss att strida mot dem som gör uppror. Så tills det att de lägger ner sina vapen. Men vad som nämns här, han säger här, att dessa hadither implementeras på den som inte vet vilken grupp som är på sanningen. Eller om det är två förtryckande grupper som strider mot varandra. Ja. Och det här är det exakt det vi kan se idag i muslimska länder. Att det är enligt två förtryckande grupper som strider mot varandra. Ingen har rätt av dem till exempel. Eller tre grupper eller fyra grupper. En strider för kommunism och en strider för nationalism och en strider för, inte vet jag, khawarij och så vidare. Lägg det inte i. Utan om det finns en sann islamisk makt, en muslims ledare, då ska du vara med honom. Men om det inte är så i fallet och det är massa kaosgrupper som strider mot varandra, hallas, lägg din tid. Gå hem, lås dörren. Gör ingenting. Och om de kommer för att göra någonting, försvara dig själv. Vem det är som kommer och försöker skada dig och din familj eller ta din egendom, så får du försvara dig. Det är tillåtet. Och profeten Ali som har nämnt att om du dör i ett sådant tillstånd, så dör du som martyr. Allah al-musta'an. Sen så säger författaren kapitlet vad som har nämnts beträffande att det kommer att komma fitan, prövningar som delar av en kolsvart natt. Det kommer att komma fitan, prövningar som delar av en kolsvart natt. Och det här är också ett av domedagens tecken. Och han nämner här hadith Abi Huraira, som också finns i Sahih Muslim, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Badiru bil a'mal fitanan qaqta'a layl al mudlim." Skynda er i att göra goda gärningar innan det att det kommer fitan, prövningar som delar av en kolsvart natt, där en man vaknar som troende och går och lägger sig som icke-troende. Och han lägger sig, eller kvällen kommer och han är troende, och morgonen kommer och han är icke-troende. Han säljer sin religion för någonting lågt och världsligt av dunja. Ja. Så i denna hadith så säger profeten sallallahu alaihi wasallam: skynda er i att göra goda gärningar innan det att det kommer fitan som delar av en kolsvart natt. Och subhanallah, ibland när man kollar på profetens beskrivningar alaihi salatu wasallam, så är de väldigt daqiq, de är väldigt, vad kan man säga, detaljerade. De här liknelserna som han gör. Fitan kommer att komma som delar av en natt. För den första natten är ju ganska lång, eller hur? Inte att det kommer som en sekund eller två sekunder och försvinner. Utan natt. Delar av en natt. Vilket också indikerar på att det kommer att komma många olika fitnar. Som natten kan delas upp i olika delar. Så kommer det också att komma många olika fitnar. Än i perioder av prövningar och motgångar till muslimerna. Och sen beskrev han dem med mudlim. Kolsvart. Inte bara svart, utan kolsvart. Och vad vill han här indikera på? Jo, att det kommer att komma tider där folk inte längre kan se sanningen. Precis som att du inte kan se i en kolsvart natt. Eller hur? Om du går ut på landet mitt på natten, du ser ingenting. Om du inte har en lampa, eller hur? Det kommer att komma tider som är, där fittan är som lika förvirrande som en kolsvart natt. Där folk inte längre kan se vad som är rätt och fel. Folk kommer att vara förvirrade. Och det kommer att bli en iltibas. Folk kommer att bli förvirrade och inte veta vad som är rätt och fel. Som Hanada. Och det här är någonting som man också kan se hända idag. Och vad var profetens uppmaning alaihi salatu wassalam? Han sa att innan tiden av fitna kommer, så ska vi nu skynda oss i att göra goda gärningar. Varför? För när tiden av fitna kommer, så kanske du inte har tid att göra goda gärningar. Och det här är någonting som kan vara svårt för oss att förstå. Men när tiden av fitna kommer, då försvinner den här ämnen, den säkerhet och trygghet som vi lever i. Det välstånd du har, pengar, mat på bordet, försvinner. Och din dag blir fylld av att skydda ditt liv, skydda din familj och försöka hitta mat för dagen. Och försöka komma undan alla dessa grupper och personer som kanske vill skada dig. Och då har du inte tid att be sunna böner. Du har inte tid att läsa Koranen. Du har inte tid att söka kunskap. Du har inte tid, eller du vågar inte gå till moskén för att en person kanske spränger moskén eller skjuter dig i huvudet på väg till moskén. Eller hur? Så att skynda er nu medan ni har det bra och tryggt i att göra goda gärningar. För det kanske kommer en tid där ni inte kan göra så mycket goda gärningar. Där ni kämpar med att göra era femdagliga böner. Och er dag är fylld av skräck. Så subhanallah, man ska skynda sig i att göra gott innan det att det är för sent. Varför? För att det kommer att komma en tid, sa profeten sallallahu alaihi wasallam, där en muslim är stark troende eller troende på morgonen, och han förlorar sin tro på kvällen. Eller tvärtom, han är icke-troende och svag på kvällen och blir troende på morgonen. Eller i alla fall, han är troende på morgonen och förlorar sin tro på kvällen. Eller troende på morgonen och förlorar sin tro. Nej, troende på kvällen och förlorar sin tro på morgonen. Han säljer sin religion för någonting lågt och världsligt. Vad menas med detta? Det kan betyda ordagrant att det kommer att komma en tid där folk har en sån svag religion att de till och med lämnar islam. Han är muslim på morgonen och han är kafir på kvällen. Han lämnar islam på grund av någonting världsligt. Dunja. Någonting lågt som inte är värt någonting alls. Ett arbete, en kvinna, en summa pengar, en muta, bli spion åt någon säkerhetstjänst. Eller någonting lågt. Han är beredd att sälja sin religion. A'udhu billah. Och det kan också betyda, som ulema nämner här, eller att han blir kafir ni'ma, li ni'ma. Han blir en person som förnekar Allahs ni'ma. Eller han blir otacksam. För kufr kan också betyda att förneka på arabiska. Yani han är tacksam och bra muslim på morgonen, men på kvällen blir han otacksam och förnekar Allahs gåvor. Yani, eller att han efterliknar kuffar. Yani gör gärningar hos kuffar. Så vad kan det betyda hadithen? Att han är bra och stark muslim på morgonen och på kvällen så gör han gärningar som yani inte hör hemma i islam, som efterliknar kuffar, som att döda en annan muslim och liknande saker. Taib. Eller så kan det också betyda, som Al-Hassan nämner, Hassan al-Basri, det är en person som på morgonen håller det som Allah har gjort haram att vara haram, men på kvällen håller han det att vara halal. Yani på morgonen säger han, nej, det är haram, döda en muslim. På kvällen, khalas, det finns lite pengar att tjäna, jalla, det är halal. Så går han och dödar sin broder. Subhanallah. Och det här är något väldigt farligt i islam. Och den här hadithen som ulema nämner, som Sheikh Abdul Mohsin nämner, indikerar på att folk innan domedagen i tidiga fitna kommer yani att yataqallabun. Vad säger man på svenska? De kommer att vackla. De kommer att ändra sig. De kommer inte vara stabila. De kommer att vara ett tillstånd en stund och ett annat tillstånd en annan stund. Yani, stark muslim, jättesvag muslim. Jättepraktiserande, jättestor syndare. På grund av dunja, någonting världsligt. Yani, många människor kommer förlora den här thabat. De kommer inte vara stabila på sanningen. Utan de kommer att vackla fram och tillbaka. Och vara beredda att kompromissa och ge upp religionen för någonting värdelöst. Någonting lågt och värdelöst. Och alltid dunja är värdelöst. Även om det skulle vara att han sålde religionen för att bli kung över dunja, så skulle det vara någonting värdelöst som han har sålt sin religion för. Kom ihåg detta. När vi säger värdelöst, vi menar inte 1000 kronor, 2000 kronor. Allt är värdelöst i dunja i slutändan. Om det jämför med islam. Ingenting är värt att sälja sin religion för. Även om det skulle innebära att du blir kung över universum. Så att allt är värdelöst i dunja. Men en i folk kommer ta lätt på religionen. Och det här kan vi se också. Folk som är beredda att sluta be för att få ett arbete. Kvinnan är beredd att ta av sin hijab för att få ett arbete eller för att bli accepterad i skolan. Vad är det här för något? Vad är det för lågt pris du har tagit av din hijab för? Eller du har gett upp din bön för? Ett värdelöst arbete. Subhanallah. Jenny, finns det inte andra arbeten? Eller får du inte be på jobbet? Vad är det här för något? Så muslimen ska vara stark. Muslimen ska inte vackla och ge upp religionen för någonting värdelöst. Och vi tar en hadith till som författaren, eller två hadith till som författaren nämner i detta kapitel. Ja. Författaren nämner från Salama radiyallahu anha att profeten sallallahu alaihi wasallam vaknade upp skräckslagen eller i chock en natt. Och han sa, subhanallah, mada unzila al-laylata min al-fitan, mada unzila min al-khaza'in, men yuqidu sawahib al-hujurat. Här så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, eller han vaknade upp då i chock och han sa subhanallah, hur mycket fitna och hur mycket skatter har inte uppenbarats i natt. Vem väcker kvinnorna i rummen? Det kan hända att en person är påklädd i dunya men kommer att vara naken i akhira. Och denna hadith är sahih, den finns i Bukhari. Så här nämner profetens fru Umm Salama radiallahu anha att profeten sallallahu alaihi wasallam vaknade upp på natten. Och det lades till Bukhari fazi'an, yani chock. Och han sa subhanallah, vilket också är någonting som är bra att säga om man är yani förvånad eller har liksom chockats av någonting, så säger man subhanallah. Vad är det som har uppenbarats ikväll beträffande fitan och skatter? Yani antingen att Allah uppenbarade för honom i drömmen, för att profeternas drömmar är uppenbarelse, eller att änglarna kom och uppenbarade för honom detta i drömmen. Yani vad som kommer att ske innan domedagen, dessa prövningar som kommer att drabba muslimerna. Och det var inte bara onda eller dåliga nyheter som uppenbarades, utan också khazain. Och de lärde sig här rahma, yani att mycket gott kommer också komma. Men han fick denna uppenbarelse att mycket fitna kommer att drabba den muslimska umman. Så han sa, vem ska väcka kvinnorna i husen? Yani vem ska väcka kvinnorna i el-hujurat? Och hujurat är plural på hujra. Profeten sallallahu alaihi wasallam hade ju de här husen som kallades för hujra el-hujurat bredvid moskén där hans fruar bodde radiallahu anhunna. Och sen så sa han, det kan hända att en person eller kvinna är påklädd i dunya men är naken i akhira, alltså i nästa liv. Vad menas med detta? Al-Hafidh ibn Hajar nämner här att det finns fem olika förklaringar på den här meningen. Att en kvinna kanske är påklädd i dunya på grund av rikedom, men hon är naken i akhira, det vill säga naken i saknaden av belöning. För hon gjorde inte goda gärningar i dunya. Hon hade dunya, hon hade rikedomar, hon klädde sig vackert, men hon gjorde inte goda gärningar i det här livet. Så hon kommer att vara naken från goda gärningar. Hon kommer inte att ha några goda gärningar i nästa liv. Där är en tolkning på hadithen. Den andra tolkningen är kasiyatun kasiya bithiyab lakinnaha shaffafa. Hon har på sig kläder, men kläderna är typ genomskinliga. De täcker inte hennes aura. Då kommer hon att straffas i nästa liv med att hon kommer att få vara naken. Hon kommer inte att kläs i nästa liv. Subhanallah. Det är också någonting man kan se idag. Kvinnor som är påklädda men nakna. Eller hur? De är påklädda men nakna. Antingen med att kläderna är genomskinliga, eller tajta, eller korta, som visar hennes aura. Subhanallah. Den tredje tolkningen är kasiya min ni'amillah ariyatun min ash-shukr alladhi tadhhar thamaratuhu fil akhirah bil-thawab. Liknande den första, att hon är klädd i dunya med Allahs välsignelse, men hon är naken från tacksamhet, och det här kommer att visa sig i nästa liv där hon inte får någon belöning. Yani hon njuter av Allahs gåvor i detta liv, men har ingen tacksamhet till Allah. Då får hon inte heller någon belöning i nästa liv. Den fjärde tolkningen, att hon är påklädd i detta liv, men hon spänner hennes khimar bakom sig, alltså hennes hijab, så att man ser yani hennes sadr, man ser formerna på hennes bröst. Då kommer hon som straff att vara naken i nästa liv. Och subhanallah, han nämner här, hon spänner hennes khimar. Idag, vissa kvinnor, glöm khimar. Vad för khimar? Det är en tight t-shirt, eller hur? Tajta jeans, högklackade skor och smink och Allah mustan. Och sen en liten tygbit på huvudet, hijab. Ermiş hicab. Ne de hicab? Subhanallah. Här, kvinnan khimar, yani jilbab. Hon spänner fast den på ryggen. Allah musta'an. Hon straffas på det här sättet. Idag, Allah musta'an. Har blivit ännu värre än så här. Och den femte tolkningen är kvinnan som får en rättfärdig man. Hon gifter sig med en rättfärdig man. Men hon tar inte nytta av detta. Hon drar ingen nytta av den här mannen. Hon själv blir inte praktiserande och religiös och gör inte goda gärningar. Så hon gynnas inte på domedagen av att hon var gift med en religiös man. Hon kläs i det här livet med att få en vacker man. En man som är en religiös förebild. Men hon praktiserar inte och tar inte nytta av detta. Så hon förlorar sin belöning i nästa liv. Wallahu a'lam. Ja. Och Ibn Battal, en stor lärd som Ibn Hajar ofta citerar, nämner också att från lärdomarna av denna hadith är att de skatter som skulle komma att öppnas för muslimerna, det goda, kanske också är en orsak till den fitna. När rikedomar kommer så leder det till konflikter, eller hur? För folk vill ha dessa rikedomar. Det leder till fitna. Då folk tävlar om att ta dessa rikedomar. Och folk börjar då att strida mot varandra. Ja. Och man förstår också, han nämner också från de lärdomarna, att om det blir tider av fitna så ska man vända sig till Allah subhanahu wa ta'ala och ödmjuka sig. Som då profeten alaihissalam vände sig till Allah i bön och väckte sina fruar för att också be. För att be Allah att han ska rädda en och skydda en från denna ondska. Ja. Sen så nämnde författaren en liknande hadith från Anas ibn Malik, där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: innan domedagen kommer det att komma tider av fitna som delar av en kolsvart natt. En man vaknar som troende och lägger sig som kafir, eller lägger sig som kafir, lägger sig som troende och vaknar som kafir och säljer. Folk kommer att sälja sin religion för någonting lågt och världsligt. Ja. Och sen nämner han en liknande hadith. Och han avslutar med att nämna en till hadith här som inte har nämnt. Det berättas om Wa'il ibn Hujr från hans far att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att en man frågade Rasulullah och han sa: ara'aita in kana alayna umara yamna'unana haqqana wa yas'aluna haqqahum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: isma'u wa ati'u fa inna ma alayhim ma humilu wa inna ma alaykum ma humiltu. Denna man sa: ya Rasulullah, vad säger du om det kommer ledare eller makthavare som nekar oss våra rättigheter och de ber om sina rättigheter? Då så sa profeten a.s. ni ska ändå lyssna och lyda på dem. För de kommer att stå till svars för det de har gjort. Och ni kommer att stå till svars för det som ni har gjort. Yani, när dessa orättvisa makthavare kommer, som vi också nämnde tidigare hadith, så ger de ändå era skyldigheter jämt emot dem. För vi har skyldigheter mot dem. Lyssna på dem och lyda dem i det som är lydnad. Och be Allah subhanahu wa ta'ala om era rättigheter. För de kommer att stå till svars för det de har gjort på domedagen. Och ni kommer att stå till svars för det som ni har gjort på domedagen. Och vi avrundar här. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.